Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Om ni fick önska er eller hitta på en maträtt eller matvara som inte existerar idag, ni får hitta på precis vad som helst. Vad skulle ni ta då?
Ja, men man hade väl ändå bara velat vara först med att äta en dinosaurie.
Ja.
Jag vet inte vilken. Kanske Brontosaurus, Triceratops, T-rex.
Nej, men Brontosaurus som är så gullig.
Ja, ja, dinosaurie låter gott. Jag har förberett en trerättersmeny. Jag tänker att vi börjar med krispiga drontnuggets. Med en väldigt, väldigt spicy sås för att... Ja, men de smakade tydligen skit. Vet ni vad en dront hette på nederländska?
Nej.
De kallar det för, ursäkta uttalet, det kallas för valichfågel, vilket betyder äcklig fågel.
Stackars dronten.
Ja, men verkligen. Till huvudet så tar vi en grillad uroxe. Det är alltså det OG nötkreatur som dog ut på typ 1600-talet. Och efterrätt så kör vi på en, det kanske låter lite äckligt, men en mammutmilkshake. Man säger ju liksom inte komilkshake, men alltså mjölk ifrån en mammut som blir en somrig, härlig, kanske jordgubbsmilkshake.
Kul att du säger det, Victor, för att jag är precis som du inne på mammut. Inte helt överraskande om man har lyssnat på tidigare avsnitt av Amara Slag, men också för att journalisten och författaren Tori Kornfeld, hon i nya numret av Ny Teknik, skriver hon bland annat, lanserar så här, idén om mammutglass. Och jag bara, det lät ju riktigt spännande. Så det blev jag sugen på. Hej och välkommen till Ny Tekniks podd Amaras lag med mig, Anna Obinska, Viktor Krylmark.
Hej.
Och Simon Campanello.
Hej.
Vi tänker oss nu en scen där du står i din lokala matbutik. Det är några år framåt i tiden. Du står och väger vid köttdisken mellan två lokalproducerade köttbitar. De ser rätt lika ut. Du vet att de smakar ungefär likadant, har samma konsistens och kostar ungefär lika mycket. Och den enda skillnaden med de här två bitarna är att den ena kommer från ett slaktat djur och den andra köttbiten har växt fram i en stor bioreaktor. Vilken väljer du? Och är valet enkelt?
Det senare alternativet lät ju kul att testa om inte annat.
Jag kommer svara tråkiga som inte äter kött, men det känns ju schysstare att äta bioreaktorkossan.
På ett sätt så känns det som att man instinktivt får ett väldigt... Alltså man får kanske en känsla, men samtidigt så känns det som att den här frågan inte är så enkel. Och det här scenariot, det låter kanske lite overkligt. Eller åtminstone som någonting som ligger väldigt långt fram i tiden. Men faktum är att... Även om odlat kött inte finns att köpa på din lokala ICA eller Coop än, så finns det hundratals bolag i världen idag som utvecklar och jobbar på att få ut odlat kött på marknaden. Och i Singapore så har man redan kunnat servera det på restaurang. Det har varit odlat kycklingkött. Så även om vi inte vet idag om odlat kött är något som verkligen kommer slå igenom brett, så kan vi ändå kanske börja fundera på nu om den största utmaningen för att komma dit, om det kommer vara det tekniska. Kommer det vara regelverket eller är det framförallt vi själva och den relation som vi har till kött? För somliga är det ju självklart att välja bort kött av olika skäl. Och för andra är ju kött någonting närmast heligt och som man aldrig skulle ge upp. Och hur ska man då ställa sig till det här om det finns ett kött som odlas i bioreaktorer?
Ah! Ron?
What in the devil's name is this?
Portobello mushrooms.
Where's the steak?
Oh, there's no steak. That's a healthier option. It's organically grown.
Go.
You okay? Whoa, whoa, whoa. Okay. Can you get us a cold comb?
Man kan verkligen relatera till det där att när någon har lagt på jävla svamp på grillen. Tim Brown här.
Ja, det är en provokation även som vegetarian med svampburgare. Det är ett övergrepp.
Det värsta är ju att portobelloburgare är inte det typ så här champinjon eller någonting. Det är någon vanlig svamp som man bara kallar för något finare, har jag hört när jag gick på svampkurs.
Det är så. Ja. Fortfarande illa.
Ja. Men det vi hörde var så ett klipp från Parks and Rec, Ron Swanson, som älskar kött mer än nästan något annat.
Oj, vad han älskar kött faktiskt.
Alltså, rejält mycket. I augusti så har det gått 9 år sedan den nederländske professorn Mark Post presenterade världens första burgare gjord av labbodlat kött. Och då var 200 journalister och akademiker på plats i London och fick se den här burgaren som bestod av ungefär 20 000 muskeltrådar tillagades där på plats då.
The world's first lab-grown burger has been cooked and eaten at a news conference in London. Scientists took cells from a cow and turned them into strips of muscle, which were then combined and made into a patty. English chef Richard McGowan was given the task of preparing the burger for food critics Hanny Rutzler and Josh Schoenwald, who overall gave a positive response. Researchers say the technology could help with meeting the growing demand for meat worldwide.
En matkritiker som hade fått testa på det här köttet, han sa att det som imponerade mest, jag parafraserar lite, men det var konsistensen på det här odlade köttet. Burgaren tyckte han inte smakade så himla mycket.
Vi som har sett det här klippet nu, alltså på den lilla köttbiten, eller hamburgaren, varför, jag undrar varför de gjorde den så att den blev som en sån här fryspuck? Det är inte det godaste hamburgaren.
Alltså jag tror inte, tekniken hade inte kommit så långt än. Tänker jag är det enkla svaret. Alltså, de hade ju kämpat rejält för att få till den här enda lilla köttbiten som de sen stekte på inför publik. Alltså, dels var den ju riktigt dyr, 250 000 euro. Vi snackar flera miljoner kronor hade det kostat för att få fram den där. 3 labbtekniker hade lagt 3 månader på att få de här 20 000 muskelfibrerna som behövdes till början. Och sen hade de dessutom fått pengar, för det handlar ju om ganska mycket pengar, från Googles medgrundare Sergey Brin. Så att, ja, det hade väl inte gått vägen annars. Så det där var ju liksom det bästa man kunde åstadkomma för 9 år sedan.
Men med alla de pengarna, hade de inte kunnat göra en lite snyggare? Tycker jag.
Viktig fråga.
Det är en show.
Det är sant. Nej, den ser inte jättekul ut. Men det är ju frågan också, varför är man villig att satsa så mycket tid och pengar på att ta fram den här enda ensamma lilla burgaren som flera måste dela på, som är gjord av odlat kött? Mark Post, som idag är forskningschef på Mosemit, ett nederländskt bolag, och som jag också pratade med förra året, han har förklarat att det här handlar om några olika saker. Alltså dels är det ju att efterfrågan på kött förväntas öka globalt, och den här efterfrågan går ju inte att möta med konventionella metoder. Sen handlar det ju om att djuren som vi får kött av, de ger upphov till växthusgaser, vilket bidrar till den globala uppvärmningen som ni kanske har hört talas om. Och sen handlar det ju förstås om djurhållningen i sig. Och det här med odlat kött har ju också fått en liten skjuts på senare tid för att Bill Gates i sin klimatbibel, eller den här boken som kom typ förra året tror jag, också pratar om att så här, odlat kött kan vara ett möjligt spår om vi ska minska utsläppen av växthusgaser. Även om man i hand ser det inte som realistiskt att vi skulle sluta äta kött helt och hållet. Så han pekar ju bland annat på att just de här nötkreaturen som vi föder upp för att få kött och mejeriprodukter, metanet som de rapar och fiser ut har samma uppvärmningseffekt som 2 miljarder ton koldioxid, vilket ska motsvara 4% av alla globala utsläpp.
Det är ganska läskiga siffror. Samtidigt som man känner så här, ja men, man kanske inte ens vill att konventionell köttproduktion ska sluta helt. För att jag känner de här liksom jättefabrikerna som i princip odlar djur. De är man inte så himla fäst vid. Man skulle inte heller vilja att varenda smålantbrukare slutade ha kor.
Ja, jag håller med. Det känns ju, det finns ju ändå liksom också att man vill bevara någon slags naturlig process.
Ja, och så här, även om det kanske de också är upphov till utsläpp, så är det så här för lokalmiljön, för att så här öppna fina landskap och sånt, så behöver vi ju idag betesdjur som går runt och håller landskapet öppet. Så här. Det här känns ju så mer som en ersättare för det här industriproducerade köttet.
Mm, jag tycker också det.
Tänk om det i framtiden blir så här att det normala är det labbodlade. Men alla vet att det är en liten skillnad mot det vanliga köttet. Så då får man liksom köpa riktigt kött på svarta marknaden. Och åka till de här, nu målade du tjej upp öppna landskap. Så att det kanske inte går att smyga med. Men roligt om det på något sätt skulle föda en sån marknad att man väldigt gärna vill ha det här riktiga köttet för att det är labbodlade är skit liksom.
Ja, men det som är roligt just nu är ju att vi vet ju liksom inte riktigt vad det här kommer att ta vägen, så man kan måla upp alla möjliga scenarier. Nu bara såg jag framför mig lite så här Hunger Games och aktigt också att man kommer så här tjuvjaga. Jag vet inte, vad är det de jagar där för att de inte kommer åt saker? Alltså man har ju ingen aning. Men det som är roligt är att, tycker jag också, eller intressant med labbodlat kött, att det är så mycket vi fortfarande inte heller vet om vilken process och teknik som kommer att användas. För att Gates till exempel i sin klimatbok, han pratar ju om att så här, om man odlar kött då, och det gör man, man framställer ju bioreaktorer, att det ska kunna tillverkas med små eller inga utsläpp av växthusgaser från sätt elektriciteten då, som man behöver använda till processen. Men det här är ju ingenting som man kan egentligen bekräfta eller dementera i nuläget, för det är ju ingen som odlar kött i liksom stor skala. Beräkningar som man gör är ju ganska teoretiska och bolag är inte jättetransparenta med hela liksom allt kring dem, hur processen går till och vad de använder och hur mycket. Så att det är ju supersvårt att faktiskt veta om det kommer göra den stora skillnaden som vissa framhäver. Och alltså, det finns liksom inte riktigt någon möjlighet för oss att egentligen granska det idag.
Rent teoretiskt är det processer som skulle kunna ha mycket mindre miljöbelastning än konventionell köttproduktion, eller är det helt liksom underbyggt?
Nej, helt är det ju inte, men det är mer att det går inte att verifiera. Jag pratade ju dels med en Chalmersforskare, Julie Gold, som var väldigt tidig med att forska på odlat kött, och även en forskare vid Helsingfors universitet som hade gjort världens första livscykelanalys på odlat kött. Men de pratar just om det där med att alltså dels, det är inte liksom fastslaget riktigt hur processen kommer att se ut, och ja, det handlar ju dels om var får man elektriciteten ifrån, men absolut att det finns ju möjlighet att minska till exempel metanet. Alltså det finns ju inget skäl till att använda det i liksom labbodlat kött. Men det, så här, man kan säga att ja, det borde kunna ha en positiv påverkan i jämförelse med att ha konventionellt kött, men man vet inte liksom hur stor, för att vi har, den här processen finns inte i den omfattningen. Så jag antar ändå att det är ju det argumentet alla de här bolagen använder idag ändå, är att det liksom kommer krävas mindre markyta och använda mindre vatten och metan. Och det är ju det de trycker på.
Det hade varit snopet om man körde igång hela den artificiella köttproduktionen och så blev det nästa bitcoin liksom som ja. Suger ut all energi i världen.
Exakt, precis. Som ett svart hål bara. Jag ska kanske kort bara förklara väldigt enkelt vad odlat kött då går ut på. Och det är att man tar ett litet prov från ett djur, säg en ko, den är nedsövd. Och sen så använder man det lilla provet för att låta celler delas och det växer till kött i bioreaktorer helt enkelt. Så Mouse & Meat, som i det här klippet som jag spelade upp på från 2013 när de presenterade den första början, då var det ju muskeltrådar, och nu har de ju börjat odla fettceller också. Så de säger idag att det de behöver är ett prov från ett djur, litet som ett pepparkorn, och då ska de kunna tillverka 80 000 burgare av odlat kött. Och jämför man det med om man har en ko den konventionella vägen då, så får man ungefär 800 burgare.
Ja, det låter ju bra.
Ja. Sen vet jag inte riktigt hur läget ser ut idag för dem, hur snabbt det går. För när jag pratade med Mark Post här om året så förklarade han att det tar ungefär 8 veckor från att man har tagit ett prov från ett djur tills dess att man har en hamburgare. Och sen för att få 2 hamburgare så tar det ungefär 8 veckor och en dag. Men det här är fortfarande en väldigt dyr process. Det handlar inte om de här många miljonerna som vi pratade om 2013. Men det är fortfarande så att de behöver vissa dyra råvaror, typ ett dyrt protein och sådär. Samtidigt som det pumpas in mycket pengar i den här tekniken. Så att det kanske ändå är lite oundvikligt att vi kommer att se odlat kött på marknaden endera dagen. Även om det kanske känns lite konstigt och onaturligt för oss med våra ögon. Och då, ja, det kan ju nog omkullkasta ganska mycket.
Ni har ju pratat tidigare om det här med hur kan man återuppliva en mammut. Ja, det är ju samma sak som labbodlat kött egentligen. Och sen så är ju bara frågan om hur ska vi integrera det här på ett naturligt sätt i vår nuvarande livsmedelskedja. Är det möjligt för dagens köttbolag att bli framtidens proteinbolag? Eller måste vi helt enkelt rasera den sektorn och bygga upp en ny istället? Det tycker jag är en intressant fråga.
Personen ni hörde där heter Johan Jörgensen, och han beskriver själv som att han har hållit på med tech sedan början av 1990-talet och som entreprenör och investerare, och är också medgrundare av någonting som kallas Sweden Food Tech. Och de försöker hitta och ta upp lösningar och hitta strategier inom matsystemet framåt. Så då handlar det framförallt om innovation och tech, så man får ju läsa in att här att det finns en viss tech-positiv kanske underton. Men jag tycker att han har lite intressanta inspel som man skulle kunna reflektera till. Och ja, det låter i alla fall som att han ändå är positiv till den här utvecklingen som verkar vara på gång.
Alltså så här, mycket av de här bilderna som vi matas med idag i matsystemet är bilder från hur det var förr i tiden när matsystemet såg lite annorlunda ut. När det inte hade blivit en storskalig industri av det här. Och jag har ju ingenting emot storskalighet i industrier, absolut inte. Men när det våldför sig på naturen och leder till klimatkatastrofer och galopperande hälsoeffekter, ja, då är jag jättemot natur, eller vad heter det, industrier som våldför sig på naturen. Och så kan vi inte tillverka mat i framtiden. Då måste vi börja titta utanför naturen när vi gör det här. Och säga så här, hur kan vi tillverka mat på nya sätt eller näring på nya sätt? Ja, det är klart att vi kan. Herregud, en gång i tiden så var det enda sättet att få ta på gummi. Det var ju att starta gummiplantager och så här, få gummi från träd. Sen lärde vi oss att syntetisera det där. Samma sak med läkemedel. Och varför ska inte det här vara samma sak med mat? Jag finner absolut ingen som helst orsak att tro att vi i framtiden enbart kommer att se mat som någonting som kommer från naturen. Det kommer att komma från andra sätt att tillverka på också. Precis som gummi eller läkemedel.
Det känns ju väldigt spännande att det blir som en, känns som ett nytt steg. Om man ska prata om så här, teknikutveckling, så känns det ju som det han beskriver är ett paradigmskifte på gång. Liksom. Att gå från jordbruk till labb, att det blir samma typ av liksom, stora kliv.
Mm, så förstår jag också, men jag tänkte apropå det du sa Simon om det här med... Ja, vi vill ju ändå så här, ha kvar djur och allt det. Men han, som jag tolkar det, ser ju ändå som att vi liksom har en lite förlegad bild av att det där stämmer ju inte överens med hur det faktiskt ser ut idag. Och jag vet inte, jag gissar att det kanske inte alla som håller med om det.
Det är också spännande det han sa i början, första klippet att spela upp där med så här, vem kommer tillverka morgondagens kött om vi nu står framför det här teknikskiftet, om vi står precis på väg att lämna konventionell matproduktion och gå över till den här nya artificiella köttproduktionen, om det kommer vara de gamla köttbolagen eller om det kommer vara så här en ny generation techbolag som tar över produktionen, vilket alltså spontant kanske känns, det är väl de som ligger i framkant antar jag. Jag vet inte hur köttindustrin, min fördom mot dem är att det kanske inte är världens så mest snabbfotade industri i den typen av utveckling, så det känns ju väldigt spännande. Kommer vi om 10-20 år se en helt nya företag som producerar vår mat?
Ja, men precis. Alltså jag minns att när jag skrivit om det här ämnet tidigare, så jag är rätt säker på att Tyson Foods, som är så här en av USAs, eller kanske säkert, de är säkert väldigt stora köttproducenter om man tittar globalt också, att de har investerat i liksom nyare tekniker också. Så det känns som att de tror... Då tolkar man ju som att de tror att det här ändå är någonting som de också behöver få liksom sin bit av kakan i om de ska säkra framtiden. Eller jag vet inte, men det är så tolkar jag det. Men jag tycker någonting som var intressant med det Johan Jörgensen sa, han pratade ju om att jämföra liksom med gummi och hur man syntetiserar den processen och till exempel och läkemedel. Men då tänkte jag spontant, och det är ju någonting som jag har hört intervjupersoner som jag pratat med om odlat kött tidigare har ju lyft fram det här, just att mat är ju någonting rätt speciellt. Alltså det är mycket så här, kan vara känslor, traditioner och sådana saker kopplade till det. Så då frågade jag Johan om det inte var någonting ändå lite annorlunda med just mat och odlat kött kontra till exempel gummi.
Det är tyngre för att det finns den här uppfattningen om att det är en speciell kultur, en speciell tradition som råder. Men det är ju bara att gå lite längre tillbaka i tiden så inser du att nej, men det där, mat händer ju hela tiden, förändras ju hela tiden. Du skulle aldrig hela ditt liv vilja laga ett recept från en kokbok från 70-talet. Det finns inte på kartan, det är jätteäckligt. Och där har vi rört oss jättemycket. Och samtidigt har vi också rört oss jättemycket i en annan konstig riktning som är mer hyperprocessad mat. Och vi har verkligen trollat med konsumenter, med alla trixen i boken för att få konsumenter att köpa grejer som idag, jag tror inte att min mormor skulle se det som mat, det som många människor äter idag.
Men nu är jag nyfiken på vad det är för mat som hans mormor inte skulle gilla. Tacos.
Ja, just det. Men jag tänker, minns ni den bruna maten? Det var ju jättepoppis ett tag. Det var det första jag tänkte. Men var det mest att man skrattade? Var det inte så att folk också lagade mat efter det? De receptkorten man hade.
Bruna maten?
Den bruna maten. Ja, minns de här korten som man hade, typ?
Nej.
Ja, min mamma hade dem hemma. Det var många som hade det. Och så gjorde de ju en receptbok som jag fick av en kompis, typ en födelsedag eller jul för ett antal år sedan. Det var ju jättepoppis. Man gjorde mat efter det. Och det var så här, jag vet inte, det var typ så här skinka i gelé.
Ja, men det är väl hela, det känns som hela historieätarna liksom, alla exakt, deras så här nedslag i olika perioder under 1900-talet, så även om det inte är så himla många årtionden bakåt i tiden, så blir man ju plötsligt chockad över vad människor åt. Så att det, han har väl en poäng att vi kanske har en tendens att liksom tro att vi har mycket starkare mattraditioner än vad vi faktiskt har.
Han låter väldigt självsäker.
Ja, och jag kände när han sa allt det här så kände jag mig plötsligt väldigt gammal också. Så här, ja, men just för att man ska tänka på det här med odlat kött i matbutiken och så, att det är... Det är ju ändå en väldigt ovan tanke, så kände jag, jaha, så kommer jag vara den som bara är motsvarigheten till den bruna maten för de som är så här om 30 år. Så när jag kommer berätta om vad jag åt, så kommer de vara så här, ja, men typ tänka att det är så här skinka i gelé, vilket jag, när jag hör det så ryser jag lite.
Ja, alltså det ligger något i det. Nu fick du mig att känna mig gammal istället.
Sitter där med dina kötttacos på fredag. Ja. Djur.
Som en jävla idiot.
En liten annan aspekt som jag inte har hört, de här forskarna som, och bolagen som jag pratat med om odlat kött, alltså de som faktiskt håller på att ta fram det så mycket, och som Jan Jörgensen pratar om, är att kött kan bli del av en helt ny kontext på ett annat sätt.
Och sen så inte minst viktigt, som jag tycker att alla glömmer hela tiden, för man tror att det är så här, det kommer ut en entrecô ur en tank istället för ur en ko. Och så är det ju inte. Det kommer ju komma ut helt nya grejer. Så här, nya kombinationer av celler som smakar på ett sätt som vi aldrig varit med om tidigare. Och där du kanske blandar växtproteiner med en del köttproteiner. Köttproteiner kanske bara därför att ge lite smak. Men texturer och volymer och näring kanske huvudsakligen kommer från andra saker än labbodlat kött. Så man måste ju se det här för... Ja, i den nya kontexten som de här grejerna tas fram.
Det känns ju verkligen som en spännande tanke. Jag tänker så här, jag har testat all form av så här vegetariska köttsubstitut som finns. Och det är så roligt att det är en hel marknad som bara går ut på att imitera kött istället för att göra något eget. Och här har vi verkligen... Det var en intressant tanke, tycker jag. Att man har chans att liksom göra något helt nytt.
Exakt, det är kreativt och lite roligt. Och det är också jag tänker på, för jag äter ju mycket vegetariskt också. Så här, men det är alltid den här frågan, vem är det till för? Alltså, vissa blir ju typ äcklade om någonting är för likt kött, medan andra är så här, jag vill absolut inte associera med det. Men nu kan man bara komma på en helt egen kategori, kanske, av någonting.
Men så här, alltså, om man går tillbaka till, vi spelade upp lite klipp av Ron Swanson och... Om man tar han som en sån klassisk köttman. Sådana personer kanske inte älskar tanken på att man ska få sitt protein från ett annat ställe än köttet. Så hur ska man liksom övervinna sådana personer då?
Exakt, det är ju det som är den stora frågan. Ron, skulle han någonsin... men alla som känner Ron, vilket vi gör, men vet ju att han har sina bestämda uppfattningar och de ändrar nog ingen på. Förutom möjligtvis då Lucy Lawless.
Det blir lite samma problematik som hur man ska få någon som kör en så här V8 pickup att välja en elbil. Det räcker inte bara peka på att den här bilen är tyst och släpper inte ut avgaser, utan man får liksom kanske bygga ett litet paket kring det.
Exakt. Ja, men det är det som gör det så intressant med mat, att det är så mycket annat som det går liksom inte bara, ja, men egentligen med bilar också, men att det är, när det är så mycket känslor kopplat till någonting, så funkar inte alltid logik. Men jag frågade Johan Jörgensen, eftersom han ju är väldigt inne i foodtech och han ordnade en stora konferens och sådär, om han hade testat odlat kött, och det hade han inte. Och han hade, men han berättade dock att han gärna ville göra det och hade försökt få hit odlat kött, men sa att det är helt förståeligt, folk vill inte ta med sig det för att regulatoriskt så är inte det okej idag, och man vill ju liksom inte stoppa den utvecklingen om man vill att odlat kött ska finnas på marknaden. Men han hade en kompis som testade, så han berättade lite kort vad det fick för omdöme.
Jag har en god vän som har varit där och käkat en sån här chicken nugget som är gjort på labbodlat kött. Och gissa vad den smakar som? En chicken nugget.
Ja.
Så det är ju ingen skillnad.
Nej.
Det är bara att den kommer inte från ett dödat djur.
Och det låter så hårt när han säger, alltså känner jag när han säger så här, enda skillnaden är ett dödat djur.
Ja, men jag kan tänka mig framför allt den typen av kött, alltså hårt processat kött som chicken nuggets, att inte det skulle kunna ersätta på artificiell väg känns ju väldigt konstigt, eftersom själva produkten är ju redan så artificiell i sig. Det måste vara mycket svårare att ersätta en så KB-biff eller något sånt än att ersätta en Dennis-korv eller en chicken nugget.
Vad kommer ett så här labbodlat kött kosta i framtiden? Till exempel då, ja, men som en wagyu-biff som är väl typ det dyraste, eller så här delikatesskött som så här pata negra som är så 2500 kronor kilot. Kommer man få det liksom billigt?
Alltså jag har hört båda spår av folk som håller lite koll på det här. Alltså å ena sidan, och det kanske Johan Jörgensen kommer komma in på lite senare, men å ena sidan de som menar att det kommer vara det konventionella köttet så kommer det vara den dyra lyxvaran. Å andra sidan de som menar att det odlade köttet blir det. Alltså återigen, det här är liksom så pass tidigt, vi vet inte ens om det slår brett, men om det gör det, alltså det går inte att säga eftersom vi har ingen aning om, vi vet liksom vissa hinder, typ regulatoriskt är det inte tillåtet idag. Men om man kommer över det så är det ju också frågan om acceptans och allt möjligt, så var jag liksom ingen aning, och det verkar finnas folk som argumenterar för båda sidor.
Okay.
Det beror väl på oss konsumenter, tänker jag, framförallt. De har ju uppenbarligen kunnat pumpa in väldigt, väldigt mycket pengar så att, och kan säkert fortsätta göra det så att, och liksom få ner kostnaderna. Och så är det ju frågan om vad som händer med det konventionella köttet, tänker jag.
Ja. Det är sant.
Men som exempel, Nederländerna där Mosa Meat ju finns och Mark Post, de satsar ju väldigt mycket på odlat kött, och Johan berättade lite om det.
Det bästa exemplet nu i Europa, det är ju att holländarna däremot har börjat röra på sig, pumpar in jättemycket pengar att göra Holland till ett av världens ledande center för labbodlat kött. Och det tycker jag säger någonting, alltså när man tittar på storleken på det som de potentiellt sett ska lägga in i det här, det är ju närmare 400 miljoner euro potentiellt sett över ett par års tid. Och det är ju en satsning som är på riktigt. Så när vi pratar i Sverige, det är ju så här hybridstålnivå på den lite grann. Kanske inte riktigt lika stort, men du förstår vad jag menar, det är en riktig industriell satsning på ett nytt område där man tar en strategisk position. Och det gör det ju inte utan att tro på en sån här grej. Och inte utan definitivt att ta fram lagstiftning som supporterar det här. Och jag tror att vi kommer att hitta flera länder där ute i världen som kommer att stödja det här. För man ser att det här är potentiellt sett en ny basindustri. Fullt i klass med traditionella basindustrier.
Det är stark rebranding så här, från tulpanlandet till lagliga drogerlandet till odlat köttlandet.
Det är exakt samma tanke. Kul för Nederländerna.
Det är roligt att jämföra med hybrid också.
Eller hur? Ja, men det sätter ju något på skalan. Och sen så här kittlande att tänka sig att framtidens Red Light District kommer bara vara så hamburgbarer med odlat kött.
Jaha, jag tänkte tvärtom. Skulle inte det bli konventionellt kött kanske? Det är ju återigen tillbaka till Viktors tanke om så här svarta marknaden kommer vara det konventionella köttet liksom. Ja, den så lever får se. Men jag frågade Johan Jörgensen lite vad han, om jag slog till med årtalet 2050, vad han vill se för utveckling kring mat.
Jag tror att jag skulle vilja se riktigt intelligenta kombinationer som vi inte har sett idag. Och det kan vara så här isbjörnssvans sparat med pandaögon och gåsfett eller någonting sånt där. Och jag vet inte vad det är. Och jag tycker att det är så fascinerande, för plötsligt så kan min smakpalett explodera i helt nya upplevelser utan att vi måste just ha tagit koll på nysbjörn och panda. Så jag hoppas på den här kreativa explosionen som vi inte riktigt har sett den inom maten.
Alltså man ser det här labbet framför sig där det står vetenskapsmän i labbrockar och bara så har en öser ner pandaögon och isbjörnsvansar i olika kärl och så kokar ihop det konstiga, inspirerande.
Lite professor Baltasar.
Det var en enda stor falukorvsmet av det.
Ja, exakt. Precis, jag ser framför sig att det blir någon sån här, ni vet när man blandar typ alla målarfärger som typ när man gick så här på dagis. Och så blir det bara någon så här jättekonstig typ grå, brun, lila. Jag vet inte, gyttja. Mm. Ja, jag vet
brun
inte.
Ja,
han är ju exakt. Ja, men han är ju tillbaka till det här med det att det kan bli liksom någonting nytt, och det känns ju roligt och kreativt, men jag kan inte säga att jag blir jätte, alltså så här isbjörns, ja, svans. Alltså det, återigen, jag är ovan, så att jag reagerar kanske inte med mums.
Du är konservativ.
Ja.
Det kommer bli som de här skojgodisarna som smakar typ så här snor och sånt. Alltså att det blir många, just mycket det, klimat att testa framöver. För framförallt då labbpersonerna.
Tänk om det visar sig att isbjörnsvans är supergott då?
Ja, men det känns som att vi hade vetat det om det hade varit det. Vi har väl ätit allt som finns redan.
Alltså som läget är nu, Most of Meat har hållit på och snackat, de har ju sagt så här, 2021 kommer vara att odlare kött finnas på marknaden, det har inte hänt. Och det är ju en klassiker som vi vet på vårt område, teknikområdet, att saker är 10-15 år bort typ väldigt länge, och sen plötsligt så dyker de upp. Och nu säger de att det här odlade köttet inte är längre bort än 5 år, kanske tidigare. Vi vet fortfarande inte om det blir så. Vi vet inte hur det kommer att tas emot. Vi vet fortfarande inte riktigt vilken kvalitet det här odlade köttet kommer att ha, vad det kommer att kosta, eller ens om vi kommer att vilja äta det. Så ja, det är väl ungefär där jag känner att jag kan landa i frågan. Men jag frågade Johan om några avslutande ord.
Jag tror att det konventionella köttet som vi äter idag, det kommer bli lyxvaran i framtiden. Det måste bli så. Det är baserat på utsläppen av växthusgaser från kor och grisar och annat. Då inser du att det måste ske antingen i politiska styrmedel eller ekonomiska. Så klart att kött i framtiden kommer att finnas kvar, för djur är viktiga i naturen. Men inte på det här sättet som vi har dem idag, instängda i fabriker.
Men vi har ju också CRISPR som jag pratade om förut. Vi borde väl vara liksom på väg också mot den här Lyftarens guide till galaxen, den glada kossan som vill bli uppäten.
kan vi inte bara
CRISPRa fram den?
Ja. Skulle ni äta den glada kossan som sa ät mig?
Antagligen.
Victor, ja, du hade ätit den.
Ja, jag är en svag människa.
Ja, man hade hellre ätit den glada kossan än den ledsna kossan.
Ja, men så är det väl.
Ja, jag vet inte. Jag blir väldigt ställd om jag ser framför mig liksom två stora koögon som liksom jag måste möta, och så säger kon med sin blick bara ät mig. Jag vet inte.
Men måste man äta den levande då, eller? Nej,
jag skulle säga ät mig. Och sen...
Den kommer ju vara en hamburgare.
Sen har spelat in innan ett ät mig-meddelande, som röstmemo, som man vet att det var det de ville. Det sista önskan.
Den har lagt in det på blockkedjan, sitt godkännande.
Sen 3 år senare så kommer någon jävla läcka som bara så här, alla de här meddelandena var fejk. Så har man suttit där med gott samvete och svalt bara en lögn.
Bra, vi skickar in det här till Netflix och gör dem ett Black Mirror-avsnitt av det, tror jag.
Perfekt.
Bra idé. Tack för att ni har lyssnat på Amaras lag. Glöm inte att prenumerera på våran feed. Vi har ett eget flöde som heter Amaras lag, men ni hittar oss, ska jag säga, också i Ny Tekniks poddflöde. Vi är tillbaka om 2 veckor. Hejdå.
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 Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.